Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Det blev hejdundrande glädjescener på Gamla Ullevi för några dagar sedan när HIF besegrade Örgryte med 1-0. Jag, Erik Persson, och du, Sebastian Rönnström, var på plats. Och nu befinner vi oss i poddstudion och ska försöka ta ner våra känslor och intryck kring den här viktiga trepoängen.
Ja, men verkligen. Det var, som du säger, starka glädjescener. Det var till och med press- och kommunikationsansvarig Midhat Kudusovic som jublade kanske nästan mest av alla på Gamla Ullevi. Det
var många. Jag tror att han hoppade upp i Mikael Dahlbergs famn, om jag inte så helt fel. Men Midhat var väldigt, väldigt glad. Jon Birkfeldt dansade. Wilhelm Nilsson dansade. Daniel Bergman, som ju är en spelande HIF-supporter som dock inte spelade i matchen för han var ju kvar på bänken. Också otroligt glad. Ja.
Ja, man såg vad det betydde för det här laget som ju har, ja, det har kanske inte varit så tyngt så här i början på denna säsongen, men det är ju många som liksom har ett bagage med sig in. Och så hade de ändå fått vänta.
Inte minst Midhat Kudusovic.
Ja, det får man säga. Han har varit med om mycket i denna klubben. Men så har de ändå fått vänta nu lite mer än en månad sen senaste segern. Så det är klart att det betydde väldigt mycket efter några kryss och någon förlust och sådär.
Mm. Adrian Svanbäck gjorde matchens enda mål i 40:e minuten. Framnickade av Jon Birkfeldt i samband med en hörna. Adrian Svanbäcks insats, vad säger du om den?
Ja, men godkänd. Han kommer in, gör sin första start i A-lags sammanhang på tävlingssammanhang. Och han, alltså, det var väl inte liksom någon bländande prestation så, men vad kan man förvänta sig av en 19-årig startdebutant? Han gör jobbet precis som man kan förvänta sig och liksom mer därtill då, med tanke på att han ju gör ett mål dessutom. Så det är ju en jättepositiv liksom debut så sett för honom. Man kan ju knappast kräva mer än så. Dessutom hamnar han på en position där han kanske egentligen inte är tilltänkt att spela. Han har ju mest de gånger han har startat på försäsongen och blivit inbytt superettan, har han ju kanske främst huserat i den här Benjamin Aqua-rollen som lite släpande forward slash tia. Nu fick han en roll ute på kanten där han också kan spela förvisso, men ändå lite andra uppgifter. Så ja, men han gjorde det bra utifrån liksom sina förutsättningar. Sen stack han ju inte ut på något sätt i matchen. Hade ett läge där han kom fri från nästan halva plan, om jag minns rätt, där han mycket väl kunde tagit ett eget avslut. Väljer att passa istället och så blir det en brytning. Det är lätt och det är klart, jag tycker att han ska gå på avslut där, men det är också ganska liksom symptomatiskt för en 19-åring som inte har särskilt många minuter, att man vågar kanske inte riktigt ta för sig på det sättet och gå för det själv, utan att man väljer det lite mer liksom oegoistiska alternativet.
Och undvika en utskällning från Wilhelm Löper kanske.
Precis, att man är lite försiktig i det läget. Det är ganska naturligt. Men absolut, där hade han kunnat få ett bättre läge själv om han skjutit.
Jag får gå in och rätta dig lite också, för Svanbäck har ju startat en match i tävlingssammanhang för HIFs A-lag i Svenska Cupen.
Ja, i Svenska, ja.
Så om vi nu ska vara liksom helt korrekta, vilket vi ju liksom eftersträvar i den här podden.
Mycket bra att du Mm. Rätta mig.
Tack. Adrian Svanbäck är ju en del av den här 04-kullen som har tagit över hela Helsingborgs IF, känns det som. Alla är ju 04 och springer runt i egna leden i det där 04-laget som nu springer runt i Superettan här. Och du är inne på det lite. Adrian Svanbäck har en hel del att utveckla innan han blir en liksom eventuellt en etablerad spelare på den här nivån. Det finns lite valpighet kvar. Valpigheten i Lukas Kjellnäs, den försvann för ett par år sedan, känns det som. Han är väldigt senior och väldigt, väldigt pondusstark på innermittfältet. Återigen.
Han fick ju spela en hel del förra säsongen.
Även borde om ha spelat mer.
Ja, borde antagligen ha spelat mer. Visar ju redan då liksom tendenser till vad som fanns där. Sen var det också svårt att prestera på en hög nivå under de omständigheterna som HF hade då. Men sen, alltså, när man gick in i den här säsongen, är det klart jag tycker att de, eller tyckte att de skulle satsa på Kjellnäs. Inget sådana kom saker med den liksom filosofin de har gått in i säsongen med. Men det var ju ganska svårt att veta liksom vilken nivå med Superettan mot Met han skulle hålla ändå.
Tyckte du verkligen det? Ja, men visade han inte tillräckligt förra året att han är en bra Superettan-spelare redan nu?
Man såg potentialen, det gjorde jag absolut. Men att han skulle liksom hålla en så pass hög nivå som han ändå har gjort i match efter match här. Jag är imponerad. Jag är ju inte förvånad, men jag är imponerad av det han har presterat så här långt.
Samtidigt, du sa ju i vårt studio-tv-snack efteråt att han har gjort bättre matcher. Det var ett par felpassningar och så, men han var ju väldigt bra. Men har någonstans insatsen i tisdags, det var väl inget nytt. Så som du och jag ser på det. Alltså den här nivån har vi sett i Lukas Kjellnäs ett bra tag. Det intressanta är att han fortsätter vecka ut och vecka in och spelar på den här höga nivån och har överglänst Ervin Gigovic i vissa matcher. Omtalade Ervin Gigovic som har fått mycket, mycket beröm. Som för övrigt gjorde en väldigt, väldigt bra match mot just ÖIS. Men det är intressant att se att han fortsätter.
Jag skulle ju säga att det är den största talangen i denna truppen.
Alltså nu pratar vi om Kjellnäs.
Lukas Kjellnäs, ja. Gigovic också en stor talang givetvis, men Kjellnäs dessutom ett år yngre. Och ja, men han har liksom, han är ganska liksom komplett i sina egenskaper. Där man har inte sagt att han liksom är en komplett fotbollsspelare. Det krävs ju liksom mer erfarenhet och så för att bli det. Men just i hans egenskaper. Han kan vinna boll, han kan slå fina passningar, han kan vinna. Han kan löpa väldigt mycket, ta stora ytor,
väldigt dynamisk. Bra i det korta passningsspelet, bra i det längre passningsspelet, har en jäkla blick. Man ser när han inte har bollen så vrider han på huvudet hela tiden. Han har otrolig koll på sin omgivning. Han kan funka i en sittande roll, han kan funka i en liksom mer framskjuten roll. Han är någon form av spindel i nätet som kan vara lite överallt. Otrolig, vad säger man, stamina på honom.
Verkligen, och ihop då med Gigovic så får HF ett, som vi har varit inne på innan, ett väldigt dynamiskt mittfält. Och det är ju såklart häftigt, alltså så sett att det är två egenfostrade spelare som är unga. Nu har ju Gigovic ett utgående kontrakt och jag har ju svårt att se att han förlänger det kontraktet om inte HF skulle gå upp i allsvenskan. Jag har full förståelse för om han vill ta ett steg då till en högre nivå och att han i så fall lämnar som bossman. Jag tycker inte att det är något som liksom supportrar och andra liksom ska bli arga på honom för. Det är där HF befinner sig nu. Man kan liksom inte utlova att vi gör en allsvensk satsning. Har man då en talang där eventuellt andra klubbar kommer liksom från allsvenskan och så och visar intresse, ja, då får man ju någonstans liksom acceptera att var man befinner sig i näringskedjan och bita i det sura äpplet att ja, tyvärr tappar vi honom här. Lukas Kjellnäs har ju ett kontrakt, så där finns ju andra möjligheter för HF till att få till en försäljning. Men Gigovic måste det ju i så fall ske redan till sommaren. Och frågan är ju då om de pengarna HF kan få för honom efter ett gäng bra matcher i Superettan är så pass tillräckliga att det är värt det. Alltså, ja, det är klart HF måste få in pengar för spelarförsäljningar antagligen med tanke på sin ekonomi, men vi pratar ju inte mångmiljon belopp som HF kommer få för Gigovic med ett halvår kvar på kontraktet. Det är väldigt svårt att se.
Intressant där, för att HF kan ju hamna i lite nya situationer. Han har det snackas om Källnäs. Jag menar inte att det ska liksom hända grejer redan till sommaren, men han sitter på ett längre kontakt som du är inne på. Lär fortsätta på den inslagna vägen. Det kommer komma intresse från Allsvenskan. Liksom, HF är ju vant vid att vara i Allsvenskan. Man säljer ju inte en framstående spelare, kanske liksom sin största talang, till Allsvenskan. Då skeppar man ju honom utomlands. Alltså historiskt så brukar ju HF tänka. Och jag menar,
ja, så var det med Kasper Widell förra året, fast att man var i Superettan då också.
Så att säg, alltså ponera att det kommer allsvenskt intresse för Lukas Källnäs. Säg Sirius. Vill spelaren det? Med tanke på att jag kan tänka mig, spekulerar jag, att liksom Källnäs ser HF som en större klubb, och varför skulle jag lämna för...
Ja, som HF-are så kanske även de som är i HF, alltså de här unga talangerna som liksom har drömt hela sitt liv om att spela i HF, även de kanske resonerar på liknande sätt.
Ja, och som jag menar, född 04, när de växte upp och blev fotbollsintresserade, då var HF bäst i landet. Alltså då var de, 2011, då var de 7 bast. Alltså väldigt mottaglig ålder och allt det där. Och då satt de där på läktaren och kollade. Det har de ju i sig. Och dessutom, hur tänker klubben om Sirius kommer? Det är klart, de måste ju kolla på, det ser vi nog sist, handlar om hur liksom mycket pengar det är och att det ska liksom vara gångbart med spelarens marknadsvärde och allt det där. Någonstans, det kvittar väl vilken klubb det är, så länge det inte är någon jätterival, så att säga. Ja, det hade varit intressant om en liksom allsvensk mellanklubb typ.
Ja, för det är ju antagligen de klubbarna som skulle hugga i det här skedet kanske.
Ja, längre fram skulle jag kunna se att absolut. Det är Källnäs intresserande klubb som Elfsborg och så vidare. Men nu är vi ju väldigt liksom långt fram. Men det rent om man liksom zoomar ut från och inte bara kikar på liksom Källnäs, utan hur klubben ska tänka i såna här situationer, och även hur spelarna tänker i såna här situationer, och just vikten av, som du var inne på, att sälja spelare, att kunna vara en säljande klubb. Där är det ju liksom andra klubbar i Superettan som har det inpräntat på ett helt annat sätt än vad HIF har hunnit ta, med tanke på hur självbilden har varit de senaste åren, med tanke på att man har åkt jojo mellan Allsvenskan, och med tanke på att
Man kanske inte har haft supermånga spelare som har varit så där jävla bra heller.
Alltså. Nej, och att man inte har haft så många försäljningsbud. Jag menar, man har värvat Fredrik Holst. Ja, behöver man kanske inte tänka på bud från Allsvenskan liksom. Alltså, det är... kartan ritas om lite här, och det ska bli intressant att följa utvecklingen, hur det går i de här frågorna. För jag menar, allsvenska klubbar kollar i Superettan och hittar fynd och allt det där. Kan man hitta det i HIF på samma sätt som man kan hitta i Brage? Lite olika förutsättningar.
Mm. Det är onekligen så att det finns liksom talang i den här HIF-truppen.
Precis.
Och att allsvenska klubbar såklart har koll på Källnäs. Det är ju tjänstefel av dem annars. Men just utifrån hur HIF liksom någonstans är en annan sorts klubb än vad...
Och hur det har varit de senaste åren.
Exakt. Plus att kanske även HIFs talanger är andra sorters talanger jämfört med andra Superettan-ungdomar.
Scouters liksom har ju inte behövt, alltså de har ju inte behövt stå i kö till Olympia de senaste åren på det sättet. Alltså nu tänker jag allsvenska scouter och så. Men här är det ju att de behöver ju ta och scouta några spelare. Framförallt Källnäs då. Intressant.
Ja, verkligen. Det känns som att kanske allra mest aktuellt här och nu med en sån som Gigovic, med tanke på hans utgående kontrakt och så. Men även Källnäs är ju, det är ju de två som är de som ligger absolut längst fram, som man hade kunnat se gå till allsvenskan liksom, nu utifrån deras kapacitet och potential. Om vi nu pratar om de andra liksom, 04-orna så är de ju inte där. Utan det är ju i dagsläget på sin höjd superettanspelare.
Ja. Och sen är Gigovic 03. Ska ja, precis. En annan spelare som ju, det var väl Andreas Granqvist när han var sportchef, som liksom lanserade som en kommande mångmiljonförsäljning, möjlig sådan. Benjamin Aqua. Det har inte hänt så mycket.
Nej, det har det ju inte. Han, alltså man har man blivit lurad, alltså tänker att han är bättre än vad han är, för det är inte särskilt många matcher då han har varit högklass i HIF. Men han har ju alltjämt det här liksom tekniken, snabba fötterna på små ytor, förmågan att kunna tempoväxla. Men sen måste det bli bättre. Alltså, det är, ja, det var flera lägen även nu mot Örgryte där jag tror att Kleber Sarenpää slet sitt imaginära hår. Ja, alltså han var ju inne på det själv också, Sarenpää, efter matchen, att det är liksom där förbättringspotentialen finns. Man måste kunna bli bättre på att utnyttja de kontringslägena som uppstår och liksom vara vassare både i det tekniska utförandet och i beslutsfattandet på sista tredjedelen. För det finns ju liksom, det finns ju kapacitet i de här offensiva spelarna i HIF. Löper vet vi vad han kan göra. Inte särskilt formstark för tillfället, även om det ändå fortfarande händer ganska mycket runt honom. Man skjuter mycket och så
sliter
kopiös. Så han är ju ständigt i centrum på något sätt. Men just kvaliteten i aktionerna de senaste matcherna har väl kanske inte varit vad vi är vana att se. Silverholt har ju inte gjort mål här nu sen på några matcher, men är ju alltjämt väldigt bra i spelet, tycker jag. Jag tycker han gör en fantastisk första halvlek mot Örgryte. Också ganska komplett i sina egenskaper, med tanke på att han kan suga in bollen. Det var en mottagning eller medtagning som
ja,
han gjorde.
Jag sa ju det, att det finns ju en skillnad. Vi satt ju där på pressläktaren och då pratade jag om skillnaden mellan mottagning och medtagning. Det är också viktigt. Du köpte det rakt av.
Ja, då var det ju en situation där han i höjd med straffområdeslinjen fick en passning in och liksom tog med sig den i steget och kom till avslut som sen blev blockat. Men det där var en sån aktion som, det var hög klass i den aktionen från Silverholt. Och han är ju ruggigt snabb såklart i djupled, har en förmåga att nosa sig till målchanser inne i straffområdet. Så han är ju, jag tycker det är än så länge en riktigt bra värvning HIF har gjort. Och då finns ju han som ett hot, precis som Löper. Och Aqua kan på en bra dag också vara väldigt farlig och potentiellt utslagsgivande. Milan Silva Rasmussen, sjuk nu, men har ju innan dess gjort några rätt så bra prestationer.
Det är slutprodukten som saknas.
Ja, så, och där får man ju ha lite tålamod, för han är bara 20 år gammal, blir väl 21 detta året. Och
kommer från lägre nivå.
Kommer från en lägre nivå, ett annat land, även om det är Danmark. Så det är ju
fint liksom, att vi fick det klargjort också att Danmark är ett annat land. Ja. Det har ju... Alla vet ju inte riktigt det. Alltså det råder ju diskussioner om detta.
Exakt.
Vi ska tänka just exakt i den vågen. Du tog en tydlig ståndpunkt.
Ja. Nej, men så, alltså, de fyra offensiva där och så ihop med Källnäs och Gigovic på mittfältet, det är ju klart att det är en, ja, men en intressant mittfält och anfall.
Utvecklingsbart.
Så, verkligen. Så jag tror ju att det finns ju alla möjligheter för HIF att med tiden den här säsongen blir bättre och bättre. Det är ju det jag ser framför mig, att det här är ett lag som ska ständigt ta kliv. Jag tror jag förde det resonemanget i någon podd, att från match till match blir det kanske svårt att liksom se att det blir bättre. Men om man tar liksom, delar in matcherna i lite sjok, alltså att över de senaste 3 matcherna eller de senaste 5 matcherna så har man varit bättre än de föregående 5 eller 3. Alltså att man så sett i längre liksom sammanhängande perioder ser en progression. det är det man vill åt såklart. Och det är det jag tror också att man kommer kunna komma åt med de här spelarna.
Bara sista vända här kring Aqua. Han har ju kontrakt till sista december 2025. Så det börjar ändå bli att om man ska få lite cash så ja, men då ska det kanske hända saker om ett tag. Och han är väl 23, fyller väl 24 om jag inte är helt jäkla ute och cyklar. I december också, va?
Det har du nog alldeles rätt.
Men det var ju en intressant sekvens i slutet då. Ja, han fyller 29 december. Då fyller han 24. Ja, men det var en intressant sekvens i slutet av första halvlek. Frispark, HIF. Och det var ett gäng spelare som var sugna. Löper var där, Westerlund var där, Gigovic var där också. Men framförallt var Aqua där. Och ja, framförallt var bollen i Aquas famn.
Ja, han vägrar släppa ifrån sig den. Nu blev det ju att vi valde andra spår och gå på liksom i intervjuer och sånt efter. Så det var ju liksom inte någon central händelse i matchen med tanke på utgången och så. Men ja, det vore intressant att veta vad som hände just där och då kring det lilla, jag måste säga att det var lite tjafs kring den situationen. Löper var ju lite irriterad tycker jag man såg i första halvlek. Sen visade han ju väldigt glada känslor i samband med målet och sådär. Man såg lite bitter ut stundtals. Sen så var det bättre humör på honom ju längre matchen led.
Jag bara tänker, alltså, det är lätt att dra såna här grejer liksom för långt, att det blir för spekulativt och att man slår för stora trummor på något sätt och så, men kan det vara liksom ett litet tecken på att Aqua vill bli såld i sommar typ, eller alltså att han tänker på alltså att han det är viktigt för honom att ta den frisparken och sätta den i krysset. Nu satte han ju den i muren så det blir inte så jäkla lyckat. Men att det finns sådana liksom egoistiska aspekter någonstans i bakhuvudet där. Jag säger inte att det är så, men med tanke på hans läge, med tanke på vilken etikett som ja, men HIFs förre sportchef satte på honom, och med tanke på men vad som liksom vilken högsta nivå som finns och så det är ju någonstans en spelare som togs till HIF för att säljas vidare.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Ja, intressant resonemang. Kan ju också handla om liksom frustration över att han inte har fått igång liksom poängproduktionen, alltså mer utifrån det snarare än att han liksom vill bort. Men
kan vi inte bara fastna innan du kommer vi bara på hans poängproduktion sen han kom till HIF. Ett mål då på 6 matcher i Superettan i år. 2 mål, en assist på 27 Superettan matcher förra året. Ett allsvenskt mål på 10 matcher 2022. Ett mål, en assist på 19 matcher i Superettan 2021. Och så några cupmatcher också, där en handfull ungefär där det inte har blivit mål.
Nu har han ju inte haft den här lika framskjutna rollen i alla de matcherna såklart, men det är ju det vi har känt väldigt länge, att det är den här slutprodukten, produktionen, som han måste förbättra. Och särskilt då om vi pratar i egenskap av att han ska kunna bli såld. För det är ju ingen det är ingen klubb liksom som köper en sån spelare. Med hans egenskaper om han inte gör några poäng.
De kan ju inte köpa honom potential.
Nej.
Född 2000.
Ja. Så det är, han behöver ju liksom explodera i sin produktion om det ska till liksom större intresse kring honom.
Tror du han är helt given i starten?
Ja, det tror jag väl ändå med tanke, alltså jag tror inte Svanbäck är där, att han liksom konkurrerar ut Aqua, och det känns ju som att
alltså måste det där är ju inte, jag tror inte Svanbäck är liksom aktuell för,
nej, men vad är det annars då? Då är det om man skulle flytta in Silva Rasmussen, men han tycker jag ändå har en liksom formkurva som pekar uppåt, och då vore det fel tycker jag att flytta honom från den positionen där han liksom ska spela. Och sen alternativet liksom så Silverholt-Mossen, det kommer ju inte att hända. Så nej, jag tror
Kabashi
att
är ju,
ja, Kabashi är också borta liksom. Så nej, för tillfället så tror jag ju att Aqua sitter ganska säkert. Kanske det han inte gör, men det är den, alltså det är så jag tycker i alla fall. Men jag hävdar ju ändå liksom att oavsett hur det går i matcherna här nu fram till sommaruppehållet, så behöver HIF göra någon form av rokad liksom i offensiven, försöka liksom göra plats i truppen åt ett offensivt nyförvärv som bättre passar Kleber Sarenpes fotboll, för man är för beroende av att Silverholt löper, alltså den här typen av spel, Aqua för den delen, att de är formstarka och framförallt skadefria, för alternativen är liksom, ja, kanske inte dåliga liksom i sig, men sett till den fotbollen som Sarenpe spelar så finns det liksom inte spelare som kan fylla luckorna utifrån vilka egenskaper han vill ha. Därför så tror jag att HIF behöver hitta i alla fall en spelare som kan liksom konkurrera på de här offensiva positionerna som passar in i systemet.
Mm. På söndag 15.00, alltså den 12 maj, då så tar HIF emot nykomlingen Sandviken. Du och Marian Svarp ska vara där, va?
Stämmer.
Mm. Och sen omgången därpå, du är ganska tätt med matcher där, för fredagen den 17 maj då är det match mot Trelleborg, Vångavallen 19.00. Då ska väl du och jag dit.
Det blir trevligt.
Ja. Jag tänker att vi vänder blad här och riktar blickarna mot HIFs lag i division 1 som besegrade IFK Göteborg med 1-0 i söndags. Melina Skarström, nyförvärvet från Malmö FF, spräckte sin målnolla, hennes första mål för säsongen alltså. När hon var tillbaka i startelvan, det målet kom i 34 minuten och blev matchens enda. I en match som vi sände på HD, jag och Marian kommenterade, och det var på många sätt en häftig tillställning. Två anrika klubbar som nu även fick mötas i damsfären. Mycket glädjande såklart, och ganska högt tempo, bra intensitet och en hel del spelare som svarade för riktigt fina insatser. Och nu är det så här att HIF som nykomling i division 1 leder serien efter 5 omgångar med 13 poäng, 7-2 i målskillnad. Tvåa i tabellen är alltså stadsrivalen Eskilsminne på 12 poäng. 18 mål har de gjort, släppt in 7. Och så Häcken, inte Champions League stjärn Häcken, utan deras andra lag är trea i tabellen också med 12 poäng. Halmia är fyra också.
Och sen är det ett glapp ner till Göteborg och Halmstad på 7. Så det har ju utkristalliserat sig en liten topp
kvartet. Att HIF är 6 poäng före IFK Göteborg här. IFK Göteborg som påbörjade sin damsatsning ett år innan HIF gjorde det. Blev tvåa som nykomling i den här serien förra året. Det var ju giganten Malmö FF som de inte lyckades rå på där. Har fått en knackig start och förlorar alltså nu mot HIF. Det skiljer 6 poäng mellan dem. Och nu ska HIF möta Häcken på bortaplan i nästa match. Det är ett häftigt läge.
Onekligen. Skulle man ta poäng här mot Häcken också då, eller att det kan ju vara oavsett hur det går i den matchen, men alltså det ser ju verkligen ut som att det här laget skulle kunna hamna i en toppstrid. Och det är ju alltså kanske inte helt chockerande, men det är ju liksom, man har ju inte satt någon uttalad målsättning att det är år vi ska gå upp och så, utan de har ju mer pratat om att etablera sig här, och sen så är det långsiktiga målet att ta ett steg till elitettan och sen ännu längre fram då gå upp i damallsvenskan. Så det är ju en väldigt, väldigt intressant start. Enda laget som inte har förlorat hittills, enda poängtappet är mot en annan nykomling, Trollhättan. Sen har man ju liksom
vunnit. Och det var ju premiären och allt vad det innebär.
Och sen har man ju då vunnit mot topplag som Eskil, Halmia och då Göteborg nu senast. Så ruggigt imponerande och över mina förväntningar. Även om jag liksom, jag tänkte ju att det här laget kommer ju vara ett bra division 1-lag. Alltså de kommer ju vara på övre halvan, har jag ju ändå tänkt. Alltså det är inte så att jag såg någon hänga kvar liksom till i en bottenstrid. Alltså det är ju inte det scenariot jag såg framför mig. Men att de skulle leda tabellen efter 5 omgångar, det är ju ryggigt starkt.
Och att de gör det efter
mött de flesta topplagen.
Ett gäng tunga spelartapp. Stefanie Pettersson liksom lämnade ju tätt in på seriestarten. Hanna Lundell, prestigevärvningen, forwarden som skulle lösa in mål, blev korsbandsskadad, och Sanna Nilsson och några etablerade spelare till lämnade efter försäsongen. Och att de då har hittat ett sätt så här långt att vinna matcher och ändå blanda ungt, utvecklingsbart, lite närodlat med lite rutin. Julia Velin exempelvis, som har meriter från högre nivå. Hon är inte lastgammal, men har en liksom viktig roll i det här laget. Och sen, jag tycker att deras unga tränare också är väldigt intressanta, med Kristoffer Schönbäck som huvudtränare och assisterande tränaren Elias Åkerborg. Åkerborg har ju varit på den här scenen och högre tidigare. Schönbäck som ju för några år sedan blev Höga Boys yngste seniortränare någonsin då på här sidan, har ju varit med och agerat arkitekt bakom den här satsningen. Jag var på den matchförberedande träningen inför den här matchen då, alltså i lördags, och slogs av ledarskapet och hur tydligt och kommunikativt det var. Jag tror inte det var någon spelare på den planen som inte förstod vad det liksom handlade om. Tyckte man hitta en lagom balans i att pausa spelet tillräckligt liksom ofta, men inte för ofta, utan så att det kunde få effekt. Glasklara instruktioner på ett kollektivt sätt och ett liksom individuellt sätt. Det var en sekvens där HIF tränade uppspelsfas och Kristoffer Schönbäck liksom pausade spelet och stå på era platser här nu, stå stilla, se var ni är. Vilka fler lösningar ser ni här förutom den korta passningen dit eller den korta passningen dit eller inte inom mittfältare där? Vilka lösningar ser ni? Och sa han, Hanna, slå en boll hit. Hanna Tegestål då, målvakten. Han står då på, tänk er en vänster wingback i HF som liksom ganska högt upp, slicka kant. Den positionen ungefär står han. Och så bommar hon den långa bollen. Och så säger Schönbäck, slå en till. Och då sätter hon den. Och, då, och alla undrar ju liksom, shit, lite scary moment här. Vad händer? Alltså, vad utsätter han Hanna Tegestål för? Ni ser där, grym fot. Vi kan använda den också. Och jag tycker det var så talande. Han gamblar ju där. Hade Hanna Tegestål missat en andra boll också, så hade han inte lyckats med sitt budskap. Men nu funkade det. Och det blev en aha-upplevelse för flera spelare, kan jag tänka mig. Jag tyckte det var en häftig detalj.
Ja, fint iakttaget av dig. Det, nej, men det är ju verkligen känslan att HIF har hittat en talang där som tränare Kristoffer Schönbeck, som ju är otroligt liksom driven på alla sätt och vis. Och det har ju varit redan sen Division 4 tiden som han har varit väldigt professionell i allt han har gjort med videogenomgångar och allt möjligt som ju inte är så vanligt på den nivån, men HIF har ju redan från start lagt den ribban väldigt högt och det betalar ju sig såklart i längden.
Apropå talang, och vi har pratat om Cornelia Ramberg inom mittfältaren tidigare i den här podden, och vilken stor potential som finns där. Bilda inom mittfältspar här nu med Molly Rosén som ju också kan spela mittback och så kanske är tänkt som mittback i det längre perspektivet, men
det inom mittfältet har varit riktigt bra på det mittfältet i flera matcher här nu. Jag är så imponerad av hur de har löst uppgiften som är nya på nivån också.
Och Maja Nilsson som du intervjuade för några veckor sedan eller någon månad sedan, dotter till Ola Nilsson, det är väldigt många i eller några stycken i det här laget. Det var väldigt många i liksom matchen som har framgångsrika fotbollspappor. Marcus Lands dotter spelade i Göteborg, bara en sån sak. Och på bänken för HIF fanns ju Isabel Wahlstedt, Erik Wahlstedts dotter och så vidare och så vidare. Men för att fortsätta med Maja Nilsson, då sa jag att hon är dotter till Ola Nilsson.
Ja,
jag sa det. Då har jag sagt det två gånger. Behöver inte säga det flera gånger. Men hon spelar ju på samma position också som sin pappa, mittback. Alltså en gigant i luften alltså. Och så en otrolig liksom Fabio Cannavaro glidtackling, eller Kasper Videlli glidtackling derbyt förra året i Landskrona. I 89 minuten. Hon fick priset som matchens lirare och jag stod inte och protesterade.
Nej, hon har ju, alltså hon är en spelare som har erfarenhet från Division 1 och har gjort ett gäng matcher i Eskilsminne. Men har ju betydligt mer liksom framträdande roll nu i det här HIF-laget. Har varit jättebra hela säsongsinledningen, och det är just den här mixen som är intressant i HIF, att de har många unga spelare som liksom växer och tar kliv samtidigt som man har, ja, de är ju inte gamla de heller som är liksom mer etablerade, men som ändå har varit med lite längre på högre nivå, så att de har hittat den där mixen i truppbygget, det är något som jag tycker är intressant och talar för HIF också i längden.
Mm. Ska vi stänga poddbutiken för den här dagen, eller har du något att tillägga?
Nej, nu tycker jag vi stänger butiken.
Ja, nu stänger vi butiken. Vi ska till Harlyckan och kolla på ettan fotboll när Eskilsminne möter Onsala. Ser vi fram emot. Med de orden säger vi helt enkelt stort tack för att ni lyssnade på återhörande.
Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.